In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är torsdag, Makoto Asahara heter jag. Med mig i studion tillbaka från förra veckan, Kasper Ljungström. Varmt välkommen tillbaka till Sillypodden.
Tackar, tackar.
Och en ny debutant här också i form av Emilio Valdez Barry. Välkommen in.
Stort, stort tack. Det känns riktigt mäktigt att vara här faktiskt.
Berätta lite om dig själv för de som inte vet.
Nej, jag jobbar som reporter här på Sportbladet, varit på public service innan, så nu är man ju här och ja, det är en liten skillnad, man får sitta i en härlig studio framförallt.
Ja, det finns inte mycket poddar på SVT, det är väl snarare SR som sysslar med sånt, kommer jag på nu. Jag började tänka på vilka poddar av SVT, så insåg jag att just det, det finns ju två olika statliga medier där. Men varmt välkommen Emilio. Vi ska bland annat, vi vet att du har ganska god koll även på spanska fotbollen här, så vi ska gå in lite på den senare. Men vi börjar med det som pågår i London. För i London så har, ja, Antonio Conte är ju inte där längre, för han tog ett flyg med Ryanair hem till Italien. Och The Telegraph kom med uppgifter tidigare i veckan om att det är slut. Daniel Levy har fått nog. Han kommer sparka Antonio Conte efter att Conte gjorde den här presskonferensen som vi diskuterade i Premier League-podden i måndag, som ni har missat den. Ja, till att börja med reaktioner på Conte Tottenham, det här är ju väntat, eller?
Ja, alltså det har ju varit på gång ett tag och man har ju märkt liksom ett missnöje från fans, från han själv, från alla inblandade egentligen, så att det kommer inte som en överraskning, det gör det verkligen inte.
Nej, det känns ju som Antonio Conte upp i dagen det här. Det är väl inte första gången som han gör sig ovän med klubben som han är anställd hos. Så nej, men det är väl tajmingen i så fall. Så här mitt i säsong, visst, det sved väl att dratt ur Champions League-slutspelet där. Men mitt i den här brinnande jakten på den här topp 4-placeringen så ja. Nej, väntat på det stora hela, men tajmingen, ja, den är väl inte den smartaste.
Nej, det är lite, alltså, precis som du pratar om med tajmingen där, att det är, det känns märkligt att det här ska komma nu, precis innan slutet. Alltså, avtalet går ju ut i sommar och att man tänker att han vill liksom köra klart hela, ja, med säsongen ut och försöka lösa den här Champions League-platsen, men han verkar vara redo på att sticka direkt, så att han känner sig klar.
Ja, alltså det krävs ju, det är ju drastiskt ändå att sätta sig på det Ryanair-flyget. Det gör man ju inte självmant.
Nej, verkligen inte.
Då vill man verkligen bort från de plats som man använder det här flyget. Sitter där med trångt benutrymme och allting. Piggade upp lite ändå och ser de där bilderna, tycker jag, på honom. Men det är ju många personer som pratar som skulle kunna ersätta det, väldigt oklart. Det blir väl Ryan Mason som får tills vidare sköta eller roska utan där en period. Först kan man tänka sig, men sen är det ju mycket namn på tapeten. Alla Spurs-fans skriker ju efter Mauricio Pochettino. Thomas Frank var ett namn som dök upp i radarn. Vem skulle ni vilja se att ta över Tottenham?
Alltså, Pochettino är väl det självklara valet för mig. Det känns som att det är det som alla Spurs-fans har gått och skrikt efter ända sedan, egentligen sedan han lämnade liksom. Så att Pochettino absolut nummer ett, och sen Thomas Tuchel två skulle jag säga.
Om Tuchel är intresserad.
Exakt.
Det är väl där lite också. Vi får se vad som händer, men han är väl inte i alla fall, när vi spelar in, officiellt sparkad än. The Telegraph är väldigt trovärdiga i sammanhanget, så att vi räknar med att det kommer ske förr eller senare, men än så länge så är han på pappret i alla fall fortfarande tränare för Tottenham Hotspur. Och någon som fortfarande är en spelare för Paris Saint-Germain på pappret är ju Lionel Messi. Och det är han ju på plan också. Hade ju ingen rolig helg nu senast när man förlorade med 0-2 mot Rennes. Han buades ut lite, ja, oprovocerat kan jag väl ändå känna från Paris-fansen inför matchen. Sen så gjorde han ju inte saken bättre när han valde att bara gå rakt ut i katakomberna på Parc des Princes, medan de andra lagkamraterna tackade fansen trots den bedrövliga insatsen. Nu är vi desto mer omtyckna när i Argentina och har, ja, mycket folk som följer det han gör så att säga när han är första gången tillbaka efter VM-guldet. Men det är ju inte det vi ska prata om här, utan det är ju faktumet att mer och mer uppgifter även från franskt håll gör gällande att han inte kanske då stannar eller förlänger i, med PSG. Och att till och med då att PSG själva har börjat tvivla om de vill göra det. Och det har ju i sin tur väckt ett visst Barcelona-spår. Emilio, vad säger du kring Messis potentiella Barcelona-comeback?
Nej, men det finns väl ingen Barcelona-supporter, tror jag, som inte skulle vilja se honom tillbaka i den blå-röda tröjan. Det var, alla hade nog en bild av hur man såg framför sig att Messi skulle få sitt avsked. Man drömde väl om någon form av så här Totti-hyllning, liksom ett fullt Camp Nou och tårar och liksom det ena och det andra, och så slutade det på det sättet. Det slutade väl i tårar i och för sig, men på en deppig presskonferens liksom. Och nej, men det är väl klart att det vore ju på det sättet en dröm. Sen finns det väl frågetecken rent sportsligt. Skulle han gå in i Xavis 11 vid den här åldern? Vi vet att Messi inte är en spelare som jobbar hemåt i försvaret. Det går ju liksom helt tvärt emot Xavis filosofi sen han har klivit in. Så det finns ju ändå intressanta krockar liksom i det sportsliga kontra liksom det rent emotionella med att se han tillbaka på Camp Nou.
Ja, för om man tittar på Barsas, alltså vinnande elvan, den som fungerar bäst för dem just nu, så är det ju med den här falska yttern. När Gavi har fått att spela vänsterytter, men snarare är ju en inne mittfält lite överallt och bara går omkring och kommer undan gula kort mer eller mindre. Och två gula kort också, ska vi säga. Men, och sen Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, och du har hela det här liksom kreativa navet. Ousmane Dembélé eller Rafinha som den som kan har kanten, behåller bredden, och sen Lewandowski i mitten. Där man tänker att Messi går in i högerkanten, men du tappar farten på den kanten. Du har ju inte samma arbetskapacitet som på spelare som Rafinha och även Dembélé. Vad ska Rafinha och Dembélé göra? Så det är många frågetecken. Och då pratar vi bara sportligt. Tänk då också ekonomiskt. För att det är ju sannolikt så, med tanke på att La Liga lär ju inte rucka på sina regler direkt när det kommer till lönetak och så vidare.
Nej, nej, verkligen. Och det är ju väl där den stora tån klämmer liksom. Det ryktas väl om att man måste sänka den där lönebudgeten med sådär 2 miljarder, och det gör man ju inte över en natt. Och det var väl också det som satt stopp för Messis fortsättning, om man i alla fall får tro president Laporta. Och nej, som du säger, skulle han komma tillbaka så blir det väl en dominoeffekt av liksom Guds nåde i det där truppbygget. Xavi var ju väldigt tydlig med när han kom in att han vill satsa på renodlade yttrar. Därför man tog in Rafinha, därför man till slut förlängde med Dembélé. Ja, men det har ju varit grunden i hans liksom offensiva spelplan. Och Messi, ja, han erbjuder mycket, men han är ju inte den som slickar kant direkt. Och nej, det blir jäkligt intressant nu i fortsättning här, att se.
Och sen kan jag tänka mig också att när en spelare av liksom Lionel Messis dignitet kommer tillbaka till Barcelona, då har han liksom mandat att ändra hela spelidén. Och är det någonting som ska verkligen, alltså, är det någonting man ska bygga runt igen? Alltså, är det värt att ändra alltihop bara för att Lionel Messi kommer in, eller ska man liksom fortsätta bygga på det man har nu? Det är också en fråga som man måste ställa.
Verkligen, och där tror jag att det är mer otroligt att ska Messi komma tillbaka så får han någonstans underkasta sig en ny roll. Det har Xavi också varit väldigt tydlig med. Det har ju länge funnits den här kritiken mot dem stora gamla spelarna, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, att de alltid har fått spela, även när man har fått torsk med 8-2 mot Bayern München och 4-0 borta i Liverpool, så fanns de alltid på plan. Nu är det inte så längre. Piqué fick tacka för sig.
Starta Kings League istället.
Ja, precis, och han drömmer väl om att bygga någon form av Champions League-format där med ex-spelare och liksom Twitch-influencers på plan.
Är det där lite som det här som The Rock hållit på med sitt ex-NFL eller vad det heter, med en sån här underlig amerikansk fotbollsliga? Ja. Det har ju inte pratat så mycket om det i Sverige, att Piqué har startat en egen fotbollsliga lite bara på tur man hand.
Nej, och det verkar ju vara liksom en dundersuccé. Man liksom drar hur många som tittar på det där som helst på liksom Twitch. Och ja, han har väl det där under sitt liksom företagsparaply nu. Och
Cosmos där, ja.
Ja, och de ska väl spela någon jäkla match på Camp Nou såklart.
Givetvis.
Givetvis. Så nej, det blir ju en annan verklighet i så fall för Messi, skulle jag tro, under Xavi. Om det blir en återkomst. Mm.
Desto närmare för Barcelonas del. Det kommer bli en del Barcelona. Det händer en del kring den klubben just nu. Här idag ska förvarna er som inte vill höra om Barcelona. Eller på att säga, de brukar klaga ibland på att det är lite för mycket Barcelona-ekonomi. Men det är ju väldigt intressant med det som pågår där. Men i transferväg, de är nära nu att göra klart med Inigo Martinez på fri transfer. Och det här känns ju som en värvning som... Ja, det har ju kopplat till Barcelona väldigt länge. Atletic-klubbacken där. Men det är ju en backup-värvning rakt av. Kanske för att Eric Garcia inte håller måttet, men eller snarare för att ersätta Gerard Piqué.
Ja, absolut. Verkligen.
Det känns så. Han är till åren liksom och har hängt i basken hela sin karriär och så att det är väl ingen man ska starta vecka ut vecka in med, utan det är väl någon som ska komma in och bredda truppen lite. Och man vet vad man får lite grann.
Mm. Precis. Och om det är något som den här säsongen har gett svar på, så är det ju att Eric Garcia inte kommer. Han är inte en Barcelona-back helt enkelt. Man hade väl sina farhågor om det liksom inför den här säsongen, när han kom till och med. Och det är väl väldigt tydligt nu att man vill förstärka upp en redan otroligt bra defensiv den här säsongen med Martinez. Och Barcelona, de gillar ju att ha den där vänsterfotade mittbacken till vänster i det där låset.
Marcos Alonso har ju till och med fått spela mittback och väl gjort det okej i vissa matcher i alla fall. Men nej, det är Eric Garcia, måste jag säga. Han är ju inte en landslagsman nu heller. Det räckte med att Lucho Enrique fick lämnat, så var plötsligt Eric Garcia inte nära en landslagstruppen. Vi kommer in på det spanska landslaget sen, för det har hänt ganska anmärkningsvärd grej som vi ändå måste avhandla, men vi tar det lite senare. Lite mer Barcelona också. Det kom ju nya uppgifter här i det så kallade Caso Negreiro under dagen. UEFA som då har startat en egen utredning kring då de korruptionsanklagelser som är mot klubben. Och ni har säkert läst om detta tidigare. Det har ju ansett vara en av de kanske största skandalerna i spansk fotboll, i fotbollsvärlden överlag just nu. Där då Barcelona anklagas ha betalat en tidigare då viceordförande i den spanska domarkommittén vid namn Juan Negreira x antal miljoner för diverse tjänster. Jag har också kommit fram lite vad de här pengarna från då det här bolaget som Negreira hade har gått till. Bland annat skinka till ett värde av ungefär 10 000 euro som har getts till domare, och även 1500 persondesignade kort. Och alltså då menar jag verkligen röda och gula kort. Jag vet inte om det är att de är laminerade eller vad det är, men någonting är det i alla fall. Det är ju en jättegrej. Jag vet att hade faktiskt även att pratade lite med La Liga-presidenten Javier Tebas igår, som av någon anledning var i Stockholm på ett panelsamtal här under gårdagen. Han sa att det är den största skandalen man har i spansk fotboll, att de är redo att ta till alla grejer som finns, så att de ska ha kontaktat UEFA typ direkt när det här kom ut, även om de själva, enligt då Tebas, var låsta från att göra någonting i och med att det här fallet sportmässigt var transkriberat, liksom det har gått för lång tid.
Ja, där La Liga har ju, för mig också låter det helt obegripligt att man har liksom en preskriptionstid på 3 år. Det känns så himla kort.
Ja, det sjukaste är att han presenterar det här i någon video där han står och pratar som att det vore på, det är otroligt underligt.
Ja, och ja, UEFA har ju inte någon sån här preskriptionstid, så därför kan ju de nu gå in och också utreda vad fan det är som har hänt liksom. Men nej, det är ju ett fall som man inte blir riktigt klok på, men man älskar ju detaljerna om att han ska ha någon, jag vet inte, har han liksom präntat sina initialer på de där gula korten liksom?
Jag vet inte vad det är. Det är 1500 kort som, alltså på något sätt egendesignade kort som ska, bland annat pengar ska ha gått till från det här företaget. Det är ju inte rakt så att det är nödvändigtvis Barcelonas pengar, men det är det företag som Barcelona betalat till för att då inte muta domar. Jag har varit väldigt tydlig med det. De har inte varit några domarmuter på något sätt. De har inte gjort för att få fördelar. Men det har gjorts för att se till att bibehålla en neutral ton från domarna. Att man inte ska få några fördelar åt det ena eller andra hållet. Och det gäller givetvis inte bara Barcelonas matcher, utan även Real Madrids matcher.
Såklart.
Ja, och det här är ju en soppa utan dess like, kan ja, man väl lugnt konstatera.
Man hade inte velat vara med i liksom Barcelonas rättsliga team just nu. De har nog ganska mycket övertid på sitt konto.
Det har de nog haft ett tag.
Ja, verkligen.
Alltså de som jobbade med Bartomeu som president har nog haft ganska ja, mycket exakt. Att göra under en ganska lång tid.
Mm.
Kan även innan vi då lämnar Spanien här bara nämna att Tebas var övertygad om att La Liga kommer att hinna ifatt Premier League inom 4-5 år.
Oj.
Vi har ju pratat mycket om skillnaderna och så vidare. Men då pratar vi alltså inte om ekonomin, utan vi pratar om i attraktionskraft på sociala medier. Okay. För det var en väldigt mån med att det var det innan han ångrade under sin 10-årsperiod. Att de skulle vara tidigare på det här med digitaliseringen av ligan. Som han pratade väldigt varmt om under det där samtalet.
Det är ju där man vinner titlarna. Det är på Instagram och Twitter.
Det ja, han var väldigt mån om just att det skulle synas mycket ut på sociala medier och ligorna och prata mycket om följarantal för diverse klubbar och så vidare. Mm. Men att det är viktigt att alla klubbar då är ekonomiskt hållbara, vilket jag menar då att det finns vissa som inte är, som kan gå med förlust helt fritt. Och där finns ju en poäng i att Premier League-klubbar idag med utländska ägare bara kan ja, pumpa in pengar utan att egentligen tänka på konsekvenserna.
Mm.
För att de inte har något reglement som styr dem.
Mm.
Och det jämförde han väl ungefär med att om jag skulle starta ett IKEA, fast ett bättre sådant, så skulle jag kunna ruinera IKEA även fast jag inte är en arabisk sheik.
Mm.
Så kan man också uttrycka det.
Ja, verkligen.
Givetvis så var han också stöttade UEFA i hela Super League-historien. Mm. Det om det.
Föga förvånande.
Jag hade inte pratat med Florentino Perez på 2 år tydligen heller.
Oj.
Och
nej, de kan ju inte vara bästa vänner, både Laporta och Florentino Perez och Tebas.
Nej, nej, Laporta hade han inte pratat med på ett år ungefär eller något heller, men han pratade om att det var klubbarna pratade man ju med, att Real Madrid hade ju redan hunnit lämna in 70 olika påpekanden till La Liga under säsongen eller vad det var för olika saker, men att det inte är med, presidenten är någon annanstans. Men att i Perez fall så är det lite det här att, ja, man ser för olika på en viss grundläggande sak som gör att det inte går att ha vettiga diskussioner för på 2 helt olika banor, och det handlar ju om Superligan.
Mm.
Så är det. På tal om ägarskap och annat dylikt så måste vi avhandla Manchester Uniteds ägarsituation. För där har vi ju 2 bud som har kommit in för att köpa klubben från Glazers. Det är ett katariskt bud från Sheikh Yassim bin Hamad. Och dessutom ett bud från den brittiske miljardären Sir Jim Ratcliffe. Men det har också dykt upp en annan aktör som har sagt att han är intresserad av att köpa klubben. Nämligen finländaren Thomas Ziliakus. Och nu undrar ju ni vem det är.
Mm, verkligen.
Och det är så att han vill införa 51%-regeln i Manchester United. Genom att han har sagt till fansen och medlemmarna att om alla går in och köper en andel, så skulle det bara hamna på runt 3-6 pund eller någonting per person.
Mm.
Så om alla gör det, så står han och hans företag för resten.
Mm.
Så att de kan köpa och ge makten till klubbarna. Och jag såg när det rapporterades den där liksom reaktionen från United fans, jag bara nej, aldrig i livet. Så det är ganska intressant den där kontrasten gentemot hur vi här värnar om 51%-regeln väldigt mycket. Det här tycker jag ju låter som helt fantastiska nyheter för United om det skulle kunna genomföras.
Ja, det känns ju, men allsvenskan är ju så otroligt mycket mer jordnära än vad Manchester United någonsin kommer kunna bli. Så att det är ju en värld som
är, det är en utopi, det här kommer inte hända såklart.
Precis, men det är totalt outforskat för United-fans, de vet ju liksom inte vad det innebär knappt. Så att det
ska vi äga United?
Ja, precis.
Men ja, de ska i alla fall ha skjutit på deadlinen på det här nu, och det fortsätter ju den där historien, så är det många som har frågat om det också här inför. Det där är ju också svårt, vad såklart om man tänker, vill man ha ännu ett sportswashing-projekt i Premier League? Nej, kanske helst inte, om man bara tittar på det sportsliga och bortser från alltihopa, absolut kanske blir mer pengar från det. Men ja, det är fortfarande oklart vad som händer med Man United i alla fall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men någonting som vi kan relatera mer till är väl silly season-delen, för att det finns ju spelare som kopplas samman med dem nu också. En i raden av de senaste är Kaoru Mitoma, den japanske succén i Brighton. Kasper, Mitoma, tror han passar till United?
Alltså, först och främst så tycker jag det är väldigt tråkigt att han ska kopplas ihop med United, för att det är sådana här spelare som precis har blommat ut. De vill man ju se i ett lag som Brighton ett tag, liksom som Caicedo och McAllister, att de får fortsätta bygga vidare på det de har nu. Så kommer det såklart inte bli, men rent spelstilsmässigt så hade han absolut kunnat passa ihop med United. Men samtidigt så tror jag att om han väl går till United så kommer det vara liksom inhopp, och det kommer vara mycket bänknötande för honom, och det är tråkigt när en sån fotbollsspelare ska bara kastas bort bara för att man kan. Och det, ja, det var det.
Undrar vad det har kostat.
Han är inte purung liksom.
Nej, men det är ju det. Han är, alltså, man tror att han är en up and coming talang, men han är 25.
Mm.
Ja, nej, du.
Ja, jag hade gissat på någonstans runt liksom 40-50 miljoner. Det tror jag är en lagom.
Undrar om Brighton hade sålt för det.
Det känns väldigt lågt med tanke på liksom, vad han bidrar med till laget just nu. Men
Han har också inte gjort det så länge, det är det som är liksom.
Nej.
Gjort det i 10 matcher och knappt startat en match överhuvudtaget innan dess.
Precis,
det är
precis.
Ju det som är. Nej, men det där, nu är ju halvvägt till 30 egentligen. Mm. Och slagit igen, det är som en annan. Det är ju lite problemet med många japanska utlandsproffs och sånt, och de åker väldigt sent. Jag tackar för Sakubo undantaget. Och det är till exempel Wataru Endo som har slagit igenom i Stuttgart och varit fantastisk. Han är ju snart 30.
Mm.
Och man tänker att han slog väl igenom nyss och borde vara 22-23. Nej, för han gick ju sin skolgång i lugn och ro och utvecklade sin takt. Och många japanska spelare, mitt om man inkluderat valet där med universitet. Mm. Givetvis ska man gå där, och han skrev ju sin uppsats där om dribbling och satte så här huvudkameror på folk för att testa allt möjligt. Så att det är lite annat stuk där på när du slår igenom.
Precis.
Men ja, som sagt, Mitoma är ju en av spelarna. Det känns väl som den som är närmast ändå en flytt från Brighton till sommaren är väl McAllister, va?
Ja, det känns så. Och sen måste man ju också ta in i åtanke, hur många kan de sälja samma sommar? Kan de sälja liksom Caicedo, McAllister, Mitoma? Om någon kommer in och budar på Estopinan, vad gör man då? Alltså, hur många kan man sälja på en och samma sommar? Sen har ju Brighton visat att är det någon klubb som klarar av att göra smidiga byten på positionerna, då är det väl Brighton, men ja, det här är, skulle man sälja allihopa som ryktas bort här på samma sommar, då tror jag nog att skeppet sjunker till slut.
Ja, det är ju frågan. Så de kunde ju tappa Kukureya, Potter på ett bräde, och ändå funkade sen bättre.
Mm.
De kunde tappa Trossard, även om det var ett läge Trossard hade blivit petad själv. Ska vi komma ihåg faktiskt.
Mm. Gjort sig själv petad framförallt. Han
är ja, framförallt där var det väl med De Cherby. Och De Cherby lever ryk, om inte annat. Där har vi ju ett annat namn som kommer till Tottenham.
Ja, men exakt.
Så att det är väl det är ju det som är, vad ska man säga, ja, näringskedjan är ju
exakt,
sån.
Exakt.
Vi får se hur långt det går för Brighton den här säsongen.
Ska väl Chelsea in och nipa läkarteamet, och liksom hela alla som jobbar i bakom ska väl Chelsea också ha.
Ja, mitt om har kopplats väl till Chelsea givetvis också.
Ja, men exakt.
Men de har ju lite vänsteryttrar.
Mm.
Så att,
minst sagt.
Ja, det har väl i och för sig United också. Så att, ja. Nej, men det, vi får se vad som händer med Mitoma. Jag tror personligen att han har ingen bråttom därifrån att stanna i Brighton en säsong till. Han ser som längst bort från att säljas.
Mm.
McAllister närmast. Caicedo kan mycket väl också gå, för mittfältare i många klubbar som vill ha. Med United, för en av klubbarna som vill ha Harry Kane är ju Manchester United. Vi får se hur hela tränarsituationen påverkar Harry Kanes framtid, men Tottenham ska i alla fall ha satt en prislapp, om det nu så att man inte lyckas förlänga med honom. 100 miljoner pund. Och då pratar vi inte i delbetalningar och så vidare, utan vi pratar en och samma summa. Det ska vara nästan i briefcases buret fram till liksom höll på att säga White Hart Lane, men Tottenham Stadium. Till att börja med, Harry Kane är en fantastisk forward, det kan vi alla komma överens om. 100 miljoner pund för United, om de nu skulle ha de pengarna, tycker ni det är värt det?
Nej. Alltså, med tanke på lite som vi var inne på senast, vilka alternativ det finns där ute. Nu är Harry Kane en helt annan garanti på ett helt annat sätt.
Mm.
Men när Victor Osimhen finns där för kanske 30-40 miljoner extra, då är det ju ett mycket, mycket bättre val att gå på, om du frågar mig. Och sen tror jag inte jag att Harry Kane är intresserad av att lämna heller, för att jag tror att det tåget har gått. Han vill vara kvar i Tottenham nu, och han förstod att skulle han lämna, då var det förra sommaren liksom. Och det, Ja, nej, så att jag tror att det är en omöjlig ekvation att lösa.
Jag tror rent sportsligt att det hade ju varit en jäkla garanti liksom, särskilt i Premier League. Han har väl gjort vad han är uppe i, minst 20 Premier League mål i liksom 6 säsonger i rad, vilket jag absolut skulle liksom kunna tro fortsätter även om han skulle gå till United. Men ja, jag är väl inne på samma spår där som Kasper, att kommer han lämna, kommer han verkligen vilja ta steget till United istället för att stanna kvar? Men som sagt, det är väldigt mycket liksom osäkert kring Tottenham just nu. Och ja, man hamnar väl alltid i liksom någon form av tanke att inte ska väl Harry Kane gå liksom titellös hela sin karriär. Kanske han gör det om han stannar kvar. Det
hade varit respektabelt om han gjorde det, det kan jag tycka.
Alltså stannar och blir titellös.
Ja, det är, då är det stort, det är stort på riktigt.
Sen är frågan om man skulle mot, nu kan ju inte Tottenham vinna någon titel den här säsongen i och för sig. Men det är frågan är om man vinner en titel, om det är då han bara, I'm out of here, nu är jag klar. För det har ju kommit lite uppgifter och han har tröttnat på att han faktiskt vill dra nu i sommar. Sen är frågan om United hamnar i det läget. För vi ska ju säga det att om man ska tro uppgifter som har varit, och Foot Mercato som rapporterar om Victor Osimhen här då, att hans prislapp ska ligga på 150 miljoner euro från Napoli. Jag tycker det är ganska rimligt satt. Ändå sett i den supersuccé han har gjort. Han kastar ju en mål på skoj.
Verkligen.
Bär det där laget på väg till Scudetton. Och brinner ju för, han vill ju till Premier League. Det ska ju vara möte då och så vidare också. Han verkar ju inställd på att han har gjort sitt i Napoli nu och ska vidare. Men då ska ju Napoli ha betalt också. Båda de värvningarna för Uniteds del hade ju varit väldigt rimliga.
Verkligen, verkligen.
Och jag tycker att absolut, 100 miljoner pund är väldigt stort överpris för, alltså sett i ålder och så vidare. Men det är många år till du får med Harry Kane. Det är som sagt en garanti. Jag kan ändå se rimligheten för United att göra det om det skulle vara så att de... Sen är det också kontraktsläget. Du betalar också 100 miljoner pund för en spelarvers kontrakt. Går ut om en säsong. Det är ungefär samma prissättning de hade på Eden Hazard när han gick från Chelsea till Real Madrid.
Precis.
Och det här är ju mycket mer garanti att faktiskt lyckas. Det blir väldigt spännande att se vad som händer med Harry Kane i alla fall. Det blir väldigt spännande att se vad som händer med Adrien Rabiot också. Tycker jag. Han var ju ute här nyligen och konstaterade att han höll på Liverpool när han var liten. Premier League-klubbar ska ju ha kopplat han ju samman med ganska ofta, och han har ju öppnat för att lämna Juventus. Han har också öppnat för att förlänga ifall rätt anbud kommer. Vart skulle ni vilja se Adrien Rabiot?
Det är ganska deppigt att säga Premier League, för att det är ju till slut där som de flesta spelare landar. Men det hade väl varit kul att se honom, hur han agerar inom Big Six-klubb liksom, och hur han tar sig an en sån roll. Men sen ska man väl veta att det är väl inte den roligaste spelaren att ha att göra med heller. Han har ju ett litet rykte av att inte vara...
Jo. Det har vi avhandlat förr här många gånger.
Alltså, han är otroligt jobbig att ha att göra med. Och inte bara han dessutom. Det finns ju fler som är jobbiga att ha att göra med. Men sportsligtmässigt så då skulle jag nog säga att United är en ganska bra lösning där också. Nu blir det mycket United här, men det är för att de har många luckor att fylla. Och jag tror att det hade varit en rolig lösning.
Alltså jag tycker inte det är orimligt för Liverpool. Alltså säg att man inte får Jude Bellingham som de inte kom. Det verkar ju senast är väl att de ligger en bit ifrån där. Nu tror jag att du ska ju de prioritera det oavsett. Sen finns det ju andra mittfältare på marknaden. Men om du hamnar i ett läge där du bara måste värva in någon. Där Rabiot absolut, med andra syftar du givetvis på Veronique Rabiot, hans mor till lika agent som ställer vissa krav ibland i förhandlingar och så vidare. Men att man glömmer lätt bort vilken faktiskt väldigt bra fotbollsspelare det här. Sättet att han har burit Juventus i år. Juventus är ett lag som man liksom glömt bort lite under våren också.
Precis.
Med tanke på att poängavdraget, med tanke på hur bedrövligt dåliga de var under hösten. De har börjat hitta rätt. De har börjat hitta någonting ganska bra här nu med unga spelare runt om då. Som har börjat växa. Danilo är en av mina favorithackkycklingar genom tiderna. Han är ju faktiskt en ledargestalt där med kaptensbindel på arm och allting. Rabiot ledargestalt på mittfältet, gör mål, poäng, otroligt viktig för La Vecchia Signora, så att jag ser det inte som en dum värvning att plocka in Rabiot för någon av Premier League-klubbarna. Det är en väldigt bra fotbollsspelare.
Ja, och jag håller väl Liverpool måste ju ha in någon på det där mittfältet och att skulle man kunna plocka in en spelare som Rabiot på free transfer, då det känns som en väldigt bra affär liksom. Mm. För båda parterna i princip.
Tottenham är en annan klubb som skulle må bra av honom, tror jag, som behöver den typen av mittfältare, tycker jag. Någon som har lite mer kreativitet och offensiv kvalitet. Som kan gå in där.
Ja, alltså ett mittfält med Rabiot och Bentancur är ju liksom, det är ju väldigt väldigt hög kvalitet. Det ska man ju veta.
Ja,
det är ju otroligt, alltså det är ju ett...
Det är juventuskt, men det är absolut, det håller hög kvalitet, så att ja. Vi kan stanna i Frankrike lite, för att det har ju, nu är det ju landslagsuppehåll, och det är ju EM-kval som väntar för diverse länder då, och landslagen har samlat. Men i och med att det här är efter ett VM, många spelare har slutat i landslaget och så vidare, så är det också en period där många nya lagkaptener utses. Och i Frankrike så har det här blivit en diskussion, för att den bindeln hamnade hos Kylian Mbappé. Vilket gör lite den här känslan av att största stjärnan, nu ska han leda det här laget stuk. Och sen, jag ser inte emot valet av det. Men det här har ju byggt upp en liten schism. För Antoine Griezmann ska ha blivit väldigt sårad av det här. För han ville bli lagkapten. Vilket han också har goda skäl för att argumentera för att han ska vara.
Ja, verkligen.
Men det var ju till och med på den nivån att vissa har ju rapporterat att han funderade på att lämna samlingen. Sluta i landslaget. Men att Mbappé ska ju då ha haft ett krissamtal med honom, bara på tumman hand. Där de ska ha pratat ut och löst den här situationen för stunden. Men ja, det är stormar i franska landslaget.
Ja,
som vanligt.
Det gör det väl alltid, tänkte jag säga. Ja. Det är faktiskt helt otroligt hur det landslaget kan vara så väl fungerande med alla bråk och allt som uppstår och sånt. Men just med lagkaptensbinden så är jag nästan på Griezmanns sida här. Att det, man kan liksom inte hålla på och curla killarna på Mbappé så som man ändå gör här. Visst att han är liksom världens kanske bästa spelare och Frankrikes landslags bästa spelare och så, men det ska inte vara det som är kriteriet för att bli lagkapten, utan en lagkapten ska ju ha varit där i många år, vet hur allt fungerar, vara någon som är ledande i omklädningsrummet. Nu vet man inte om Kylian Mbappé är det, men
det dök ju direkt upp ett klipp när diskussionen kom på att, men titta här i halvtid på VM-finalen, Mbappé är den som höjer rösten och säger att det här är en VM-final, nu måste vi vakna. Och Griezmann sitter med en handduk i ett hörn och ser mest bedrövad ut. Men det är också väldigt lätt att bara dra fram det och sen visa och precis. Säga så att, ja men titta på honom. Alla kan hålla ett bra tal i ett omklädningsrum, tänker jag. Men absolut, jag fattar ju Deschamps tanke att han vill verkligen se Mbappé bära det laget på det här sättet och skicka en signal och att ska vara en kapten på lång sikt. Men ja, jag förstår att det blir en diskussion, för det är många starka röster i den där gruppen. Förstår om Karim Benzema fortfarande varit i landslaget också.
Ja, då hade det blivit schism.
Han har inte blivit lagkapten, tror jag.
Nej, det...
nej, han är nog inte högst upp på den listan. Det kan man väl lugnt påstå. Ja. Men det finns väl också det här argumentet att Mbappé är liksom framtiden. Han kommer finnas i det franska landslaget i liksom över 10 år på den absoluta världstoppen, om inte det är liksom trippla korsband som går liksom. Griezmann är väl, vad kan han vara, 32, 33, stämmer. Någonstans stämmer. Där. Skulle han haft binden så, ja, det är inte jättemånga turneringar han har kvar i benen. Så jag kan ändå förstå att man ger den där binden till Mbappé. Han får bli den där symbolspelaren även i landslaget. Han är ju det sportsligt också. Sen får man väl hoppas för Frankrikes skull att han också tar på sig den där ledarrollen som det här klippet ska visat upp. Det är väl det man hoppas.
Jag vet inte riktigt om jag håller med dig. Jag tycker det går lite inflation i att ge unga spelare lagkaptens bindlar. Jag tycker att det är inte så det ska fungera. Det är inte den största stjärnan som ska ha lagkaptens bindlar, utan det är någon som har varit med länge. Det är någon som vet precis hur allting fungerar. Någon som är tydlig liksom ledare i omklädningsrummet.
Det kan man ju dock vara även fast
exakt,
man är ung.
Exakt,
alltså
det kan man
vara. Ledare.
Men att man ska ha liksom rutinen och veta hur man hanterar olika situationer, varit med över tid. Jag tycker att det är många klubbar idag som bara lämnar över lagkapitelsbinden till den bästa unga spelaren för att liksom bara för sakens skull. Och det, ja, nej.
Jag är en sån som tycker att kaptensbinden i klubblag ska ju gå till en spelare som varit i klubben länge. Mm. Att jag gillar ju till exempel Real Madrid-systemet där du ger binder till den som varit där längst, oavsett vem det är. Det var ju därför Marcelo blev lagkapten en gång i tiden, men det visade sig att han blev en fantastisk lagkapten på att han växte med den uppgiften. Han växte med den, och det skickar en sån signal. Och det är väldigt tydligt, det går aldrig att argumentera mot det. Att ja, längst i klubben får binden.
Nej, precis. Det är så jag tycker att det ska vara också.
Ja, sen i vissa fall, så vissa argumenterar ju snarare för att ja, men den bästa ledaren eller den största stjärnan ska vara. Det finns ju olika sätt att se på det. I Mbappés fall, även om han är ung, det är ändå en kille som har gjort mål i två VM-finaler, alltså som har varit dominant i två VM-finaler, vunnit VM-guld och varit med ganska länge, spelat på de största scenerna. Jag kan förstå det.
Ja,
jag kan absolut förstå det.
Jag kan också förstå det, men jag är team Griezmann här, för det ska sägas att han är inte... Han var inte dålig i VM han heller.
Han var fantastisk i VM, ja, helt verkligen. Otrolig. Och det var väl det som Mbappé försökte att förmedla också i det här samtalet, sägs det, att ja, men du är ganska viktig för det här laget fortfarande. Kom ihåg det, vi behöver dig. Och det här är delat ledarskap. Det är bara jag som har bindeln, men alla måste dra sitt strå till stacken. Men det finns ju ett annat kaptensval som går att diskutera mer. För Spanien har också utsett ny lagkapten. Eller alltså i landslaget där då. Och där är det ju många trokännare som har liksom försvunnit, i alla fall truppen. Sergio Busquets är borta, Jordi Alba är borta, och så vidare. Sergio Ramos har slutat. Och kaptensbinden tillfaller Alvaro Morata.
Ja, han har inte Morata. Samma ledaraura direkt, va? Det är känslan.
Alltså, så här, man ska akta sig för att döma spelare bara på vad vi ser på tv och på det som skrivs och så vidare, men... Alltså för mig är ju Alvaro Morata spansk fotbollssvar på Kalle Halvarsson. Det är den här spelaren som man vet har sån otrolig potential egentligen. För man ser, han har ju alla egenskaper för att vara en av världens bästa forward. Han ska kunna vara så bra. Han har längden, smartnessen, avslutet, allt egentligen. Men det är pannbenet där det är, ja, för att använda ett uttryck, baconpsyket. Det blir krispigt. Det krispar och blir litet så fort det är press på honom. Och han är liksom mimmaterial ute i fingerspetsarna.
Ja, verkligen.
Och jag kan inte förstå det. Jag kan inte för allt i världen förstå det. Dani Carvajal som vicekapten har inte jättemycket att övers för heller. Men sen är också frågan, vilka andra ledargestalter har du i den här gruppen?
Jag tänkte precis fråga dig, vad har vi för motbud? Det är ju där den frågan måste ställa också. Och den är ganska svår i Spanien, tycker jag. För det är mer så kollektiv utan någon som sticker ut supermycket, min känsla. Efter att alla de här stora ikonerna, Busquets, Alba, Ramos och de har slutat, så är det mer av ett kollektiv. Liksom.
Jag tycker väl i och för sig, måste hända lite part i målet, men att så säger Sergio Ramos, att det är väldigt konstigt att man tackar nej till honom när han nu faktiskt är igång igen. Också med argumentet som Luis de la Fuentes använde, att nej, men vi ska satsa på de yngre nu, på den nya generationen. Ja, men det köper man. Iago Aspas 35 är uttaget, vilket man blir jätteglad av, för att man blir alltid glad hos Iago Aspas i vårdspelar landskamp. Men ja, och utifrån det där perspektivet, men här är väl läget så här, ger inte Pedri.
Ja.
Alltså till exempel.
Nu är det lite motsägelsefullt här, men i och med att jag alltid pratar om att de här
ska vara. Om du stöttar, men att ge den till Pedri för en Morata, så får du revidera det du sagt innan.
Det är just det, att det finns inte så många motbud i Spanien. Det är det som är, det är det som skaver. Det tycker jag att det verkligen minst sagt finns i Frankrike.
Ja, det är ju Griezmann då i sånt fall som är det motbudet. Ja, Rabiot till och med kan man väl slänga in där också. Motbud. Ja. Paul Pogba är kanske inte riktigt aktuell. Men nej, det är ju just det att om man tittar på truppen nu, ja, Laporte är väl en sånt namn man skulle kunna slänga upp där. Ja, Rodri spelar ju för lite för den, sitter och tittar på truppen här. Dani Olmo kan inte ha det. Nej, kanske är bara Morata som är tillgänglig, och då hamnar vi ju där. Och det säger väl en del om vad spanska landslaget är just nu.
Ja, verkligen.
Han har ju också blivit hyllad för sina insatser i landslaget.
Jo, han har fått oförtjänt med skit också ganska ofta.
I spanska landslaget är han ju lite av en annan fotbollsspelare och kan leverera bra där, men han är ju ingen spelare som utstrålar superpondus, om man säger.
Det kanske är precis vad han behöver. Det kan kanske vara det. Kanske. Det kanske är precis vad han behöver för att växa ännu steg. Om de har haft en målvakt som man visste vem det skulle vara, så hade det ju kunnat lösa sig på det sättet också.
Ja, bara klassiskt lägger den på keepen liksom.
Den är trygg.
Den är trygg.
Ja. Mitt back eller målvakt kan man alltid lita på, bara slänga på en bindel.
Verkligen.
Nej, men Morata, viktig del av Luis de la Fuentes nya landslag tydligen, med kaptensbindel på armen nu också, med Dani Carvajal som vice. För övrigt, Joshua Kimmich som får bindeln i Tyskland i Norges frånvaro, rimligt.
Det känns väldigt rimligt.
Ja. Ett annat landslag, Brasilien, pratas det mycket om vem som ska bli ny förbundskapten efter säsongen, och Ederson då, City-målvakten, har väl läckt lite där. Han sa att ja, men jag har väl hört från Madrid-brassarna här att Carlo Ancelotti dyker väl upp.
Klart.
Ja, men mer eller mindre att jag litar på att han kommer dit. Och det är, vet jag, har varit inne på det förut i den här podden, men det är ju otroligt spännande tycker jag.
Ja, verkligen. Speciellt eftersom att Brasilien har ofta haft ganska anonyma tränare för en europé och liksom kört mycket på sin egna stil. Men Ancelotti vet ju alla vem det är. Och vet alla vad han går för. Så att,
det är väldigt spännande. Den perfekta karaktären. Mm. Den perfekta, om du ska ha någon utländsk förbundskapten i Brasilien så är det Ancelotti.
Ja.
Helt perfekt.
Hans liksom, ja, men hans bästa egenskap är väl det här. Bara, samla gänget, samla omklädningsrummet. Få en enighet och liksom köra och... Skulle det bli verklighet så är det otroligt spännande att se han i landslagsbollen liksom, och i Brasilien med liksom, allt vad det innebär.
Ja.
Så det hade ju verkligen varit uppe igen.
Och är det något han vet hur man gör, så är det ju att vara bäst när det gäller. Och det är väl där Brasilien har brustit lite det senaste. Så att, ja, men det känns spännande på otroligt många sätt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska dra en sak till innan vi går in på lite lyssnarfrågor, och det är att konstatera att Mesut Özil har annonserat att han ställer skolan på hyllan. Ert bästa Özil-minne?
Jag tror ändå att kassen mot, var det Ludogorets? När han liksom chippar över målvakten, skottfintar. Den är stark i min, den, jag gillar den alltså.
Ja, man har ju fått uppleva en del Özil från tiden i Spanien, men jag tror också att det är den bilden som dyker upp, även om det är för att det målet har liksom rullats i sociala medier liksom i all oändlighet just när det kommer till Mesut Özil. Men det är mycket man kommer ihåg. Hans, ja, han hade väl någon säsong där med Xabi Alonso på mittfältet och Ronaldo när han var helt magisk.
Han var ju helt otrolig i Madrid några säsonger där, och sen i början i Arsenal också.
Ja, verkligen.
Jag minns ju dock just den här deadline-kvällen när han gick till Arsenal, för det kom ju verkligen från ingenstans, den övergången. För då var man ju såhär, vad gör Florentino Perez? Vad är det som pågår? Det där var väl ett av de första exemplen på när Perez har vetat exakt när han ska sälja, för det har han ju gjort många gånger senare också med Angel Di Maria och så vidare. Här var ju ett av de första där man kände, men vad är det som pågår? Varför säljs Mesut Özil till Arsenal? Facit i hand så var det nog rätt. Men ja, det var en spelare som när han var som bäst, så var han ju otroligt sevärd på planen i alla fall.
Verkligen.
Så vi får tacka Mesut Özil för karriären. Och vi. Innan vi går vidare då på lyssnarfrågor, och jag kan svara på den här, vem är Kate och Nakamura, frågar Willy Tran. Och det är ju en ung spelare, japan, som kopplas till Liverpool bland annat. Har inte mycket koll på honom. Han är inte någon landslagsspelare och så heller än, så att, men det är,
har han skrivit uppsatsen i, vet du?
Nej, jag har faktiskt inte koll på honom. Han har skrivit uppsats i. Jag vet inte om han skrivit någon uppsats, om man ska vara helt ärlig. Så vi får se där vad som händer med det. Jag tror att det är en sån som bara ryktas in till lag just nu, utan att det liksom finns någonting konkret i det, så att säga. Men det är ju bland annat Liverpool som man har kopplat till. Spelar ju för LASK Linz i Österrike och gjort det väldigt bra där. Ska vi se en statistik, 11 mål på 21 matcher har han till och med gjort. Oj. Faktiskt där. Den vänsteryttern Keto Nakamura. Då har en annan fråga här från Jonathan. Både Rice och Caicedo ryktas till Arsenal. Om bara en får plats, vem ska Arsenal gå för och varför?
Nu är det ju, jag är ju liksom uttalat West Ham-fan.
Ja, men bortse från vad det lämnar West Ham och Brighton i. Ja. Vad tittar du Arsenal på?
Ja, men jag tänkte säga det, det är ändå Declan Rice tycker jag. Jag tycker att han är, han är en helt perfekt pusselbit för Arsenal. Och visst att Partey har varit bra den här säsongen, men jag tror att han har uppnått sin maxnivå och Declan Rice är någon du kan bygga vidare på. Declan Rice har inte uppnått sin maxnivå än, för han har en toppklubb i sig liksom, och kan, han ska fortfarande visa vad han går för på den absolut, absolut högsta nivån. Så jag hade valt Declan Rice där.
Instämmer nog med att välja Rice också. De skulle kosta ungefär lika mycket, tänker jag med.
Mm. Ja, och jag är också, det hade också varit mitt val att få in. Det känns som en som helt rätt liksom typ av spelare och få in på det där mittfältet.
Mm. På tal om mittfält, jag tror att det kommer nämnas mittfältare i den här frågan från Arvids. Liverpool lär ju behöva bygga om i sommar, men vilka tre spelare skulle ni helst vilja se i Liverpool-tröjan? Och då återigen så utesluter vi andra diverse klubbsympatier och så vidare, om man vill se dem hamna. Vi kan väl alla komma överens om Jude Bellingham med en.
Mm, absolut. Det måste vi,
ja,
absolut.
Det kan vi göra. Jag skulle säga att utan att nämna namn, en högerbackskomplement i Trent.
Mm.
Och en ytterligare mittfältare.
Mm.
Om inte till och med tre mittfältare, för så pass illa är det just nu.
Ja,
de måste fylla på där enormt mycket.
Nu lyfter vi Adrien Rabiot förut, men precis. Om vi säger att man har obegränsade resurser också då, och leker med den tanken, då finns det ju andra mittfältare man kan värva också.
Jag hade gärna sett Florian Wirtz, Bayer Leverkusen mittfältare. Mm.
Liverpool?
Det är lite, han är lite offensiv. Det är, jag har svårt att se vart han ska gå in då. Det är det som, där skon klämmer. Men jag tror de behöver tre stycken Jude Bellingham-typer. Lite så box to box aktigt, så som de har nu ungefär. Thiago ska väl, ja, han är väl, alltså, han ska väl fortsätta vara Thiago, men han är ju också skadad titt som tätt. Så att, ja, tre mittfältare. Och det är väldigt, väldigt svårt att på uppstuds ta några namn som man kan ta, men Rabiot och Bellingham är två av dem som jag tycker är bra val.
Bara en så här plötslig grej som slog mig här, för det kom från en fråga från Hugo Santesson här. För han har ju tankar kring ryktet om Wirtz i City, som också har varit ett rykte. Mm. Potentiell Gündogan ersättare, frågetecken. Gündogan Liverpool?
Ja.
Ja, där har väl ryktena snarare snackat som, alltså, att det är en flytt till Spanien till
absolut.
Barcelona.
Absolut. Jag tror inte det här kommer hända. Men
nej, men absolut.
Fri transfer, alltså ny utmaning.
Mm. Verkligen.
Det är inget man bygger superlångsiktigt på, men det kanske man inte behöver göra i Liverpool.
Känner Klopp otroligt liksom, bra i liksom i spelet, spelintelligent som 17 liksom, absolut.
Mm. Varför inte?
Men frågan i sig var jag kör om Wirtz till City, om det hade varit någonting. Nu Wirtz har väl främst kommit till Barcelona, vad jag har läst också.
Ja, också till Real Madrid. Mm, Real Madrid. Det kan gå väldigt många rykten kring.
Han ska någonstans. Agenten har bestämt sig i alla fall. Mm. Placerar honom lite överallt. Ja. Nej, men vart hade man velat se? Du sa ju Liverpool är i för sig, men Florian Wirtz är en spelare som går in och gör skillnad för ett lag idag. Det är svårt att veta med Bayer Leverkusen, alltså,
precis, och så var han så lång tid, han var ju långtidsskadad där.
Precis.
Så att det är svårt att veta vart man har honom, men vad man har hört och läst och hittills sett, så tror jag att det är en spelare av högsta kvalitet.
Någon som lite low-key för oss som inte följer Bundesliga lika nära som andra, så har ju, vet du, Julian Brandt gjort det väldigt, väldigt bra på sista tiden också. Mm. Började ju väldigt trögt i Dortmund, men har kommit igång nu också, på tal om tyska offensiva mittfältare. Kan också vara någon som det kommer börja ryktas om. Nu vill väl Dortmund ha mest med Bellingham att göra till den här sommaren, men vem vet vad som händer.
Om man ska flytta på Julian Brandt, så är det väl ett ganska bra komplement till Martin Ødegaard.
Ja, men komplement, alltså om Brandt ska värva, så är det ju för att gå in i en startelva, tänker jag.
Ja, gör han det i toppklubbarna i?
Nej, det vet jag, alltså Tottenham.
Ja, kanske.
Apropå Tottenham har vi också en fråga, klassiska frågan när det kommer till Tottenham egentligen, från Mikael här. Madison till Spurs, frågetecken. Ja, det hade väl varit bra för dem.
Ja,
det har man ju sagt ett tag.
Ja, och det känns väl som att, ja, Leicester vad ska man säga om det här Leicester? Madison är ju den som levererar i det där laget. Hade ju en otrolig säsong förra året. Och absolut, han skulle väl också kunna ta steget upp till de här topp 6-klubbarna och kunna leverera. Och jag ser väl inte någon flytt utanför öarna, så absolut.
Ja, men ett tremänna mittfält med återigen då Rabiot, Bentancur och Madison. Då är det ju ytterligare lite kvalitet som kommer in på det mittfältet. Mm. Så varför inte?
Ska vi nämna det också att Dejan Kulusevski uttalat sig kring Totte. Han, har, mm. han är ju faktiskt bara på lån på pappret fortfarande.
Mm.
Men han sa väl det här nu i samband med landslagssamlingen här att men jag är inte orolig. Alltså jag kommer bli kvar här. Även om Conte då inte kanske är kvar. Så vi får väl se vad det blir av det. Han verkar ganska övertygad om att han har tänkt fortsätta i Tottenham i alla fall.
Ja, det får vi hoppas.
Inte för att det är, inte på tal om inne mitt fält utan bara i allmänhet.
Mm.
Tar en fråga till innan vi stänger ner. Rabiot och Neves till Liverpool frågar Manfazichef också. Rabiot har vi redan nämnt. Ruben Neves, då tar jag faktiskt hellre Rabiot måste jag säga.
Ja, det gör man. Men Neves är ju ett väldigt bra alternativ också.
Dyrt.
Ja,
men... dyrt. Ja, det är ju överprisat alternativ. Mm. Det är det som jag känner lite.
Palinja i Fulham slog mig nu också ett bra alternativ in på mitt
har fältet. Pratats mycket om också, ja.
Mm.
Tar en fråga, vi nämnde Ancelotti här förut. Det är här som frågar, Ancelotti lär få lämna för säsongen och verkar ta över det brasilianska landslaget. Vem ersätter honom? Tuchel, Pochettino, Raul, eller får vi kanske se Zidane nu när Frankrike-drömmen gick i kras? Och kommer den nya tränaren få något att säga till om angående nyförvärvet blir ytterligare en ja-sägare som Ancelotti? Var väl inte minst en av anledningarna till att Zidane lämnar båda gångerna. Vore tragiskt om det fortsätter på samma inslag. Väg!
Man kan, är trött på ja-sägarna.
Man kan aldrig utesluta en tredje runda för Zidane. Nej, han är uppenbarligen bara intresserad av två jobb i världen.
Mm.
Det är att träna Real Madrid eller träna det franska landslaget. Och det franska landslaget sitter fast med Deschamps. Och har valt att förlänga med honom. Och Zidane sitter och väntar och väntar och väntar. Där liksom klickar Nasser varje gång han ringer. Nej, jag kommer inte gå dit. Och ja, jag säger Raul.
Ja, det har varit en...
Jag tror att han skulle kunna vara redo. Jag skulle säga Raul.
Mm.
Tuchel är ju spännande att se vad en sån tränartyp skulle göra med Real Madrid. Det skulle kunna bli jättebra eller det skulle kunna bli fullkomligt fiasko.
Ja, för mig lutar åt det sistnämnda, tyvärr. Men...
ja, jag tror att det är någonting som krävs om de ska träna Real Madrid som är svårt. Alltså, Benitez har ju varit lyckad i de flesta klubbar han har varit i.
Mm.
Real Madrid var totalt haveri. Det gick inte. Det bara kraschade fullkomligt. Mm. Det gick inte för honom att ingjuta någon form av förtroende i den truppen. Tuchel är en sån som skulle kunna göra det, tror jag. Det håller Tuchel väldigt högt. Men jag ser ju, alltså Raul känns som det logiska. Det där som är liksom något Real Madrids väg och hade varit rimligt. Sedan den tredje vända, nej nu får det väl vara nog. Mm. Lite så. Men det hade ju också inte förvånat överhuvudtaget.
Nej.
Xabi Alonso är ett annat man ska slänga in där.
Ja, verkligen. Hade ju som liksom ut fotbollsromantiskt perspektiv så hade det varit helt otroligt att se Xavi och Raul på sidlinjen i liksom nästa säsong.
Ja, det hade det ju varit. Så att, sen absolut, man ska akta sig för att vara fotbollsromantisk, men Raul, med tanke på att han ändå fått format för det här, han kommer att träna Real Madrid förr eller senare. Det är helt uppenbart.
Mm.
Och då kanske det här är ett ganska bra läge i sånt fall om man ska byta. Han också får en sommar när det värvas in, han får tid att fundera och liksom bygga och göra något nytt av det hela.
Mm.
Vi får väl se vad det blir av det. När det är sagt så har det blivit dags att runda av dagens Sillypodd. Stort tack Emilio, stort tack Kasper.
Tackar.
Och stort tack alla lyssnare. Sillypodden tillbaka nästa vecka igen. Och likaså givetvis Premier League-podden och annat. Missa inte heller att 5 plus drog igång igen efter sommaruppehållet här i veckan också med allt inför damallsvenska starten. Och Sportbladet Daily, det hoppas jag inte att ni har missat som vi kör varje vardag nu för tiden om någonting aktuellt i sporten. Men med det sagt, ta hand om er allihop. Trust never and I say. So make that clear.
No X, no hundreds.
So make that clear.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me.
Your job is to tell the truth.